Och nu avsnittet om förberedelserna för stormningen och omringningen av Hitlers huvudstad. Om hur vanvetet trissades upp i bunkern. De sovjetiska marskalkarna Zhukov och Konjev inspekterade med sin berömda militära noggrannhet trupperna i de vitryska och ukrainska armégrupperna. Detaljgranskningen gav deras argusögon snabba besked om att stridsmoralen bland officerare och manskap var hög. Det var med illa dold otålighet man väntade med orden framåt. Förberedelserna för det första steget mot stormningen och omringning av Hitlers huvudstad, utvidgning av brohuvudet Küstrin vid den vänstra orderstranden, var utförda med önskvärd precision. Den 12 april hade trupperna till ett bedövande artillerikomponemang satts i rörelse. Samma dag anordnades en nära nog makaber konsert av Berlins filharmoniker. De skickliga och över hela världen uppskattade orkestermedlemmarna var rustningsministern Albert Speers skyddslingar, och det var också hans ministerium som hade möjliggjort detta framträdande som skulle bli deras sista under kriget. Speer, vars nazistiska fanatism blivit historisk, omvärderad i olika omgångar, var en av de stora koryféerna som först insåg att Hitlers krig var förlorat och att det tredje riket stod inför sin undergång. Även om han fortfarande tjänade sin fyr och uppenbart kände stor vördnad för den hysteriske mannen i bunkern, hade han mer och mer vägrat att utföra sådana order som enligt hans uppfattning skulle göra situationen än mer påfrestande för det tyska folket efter krigsslutet. Albert Speer hade också utsatt sig för en del andra personliga risker som lätt hade kunnat bli ödesdigra för honom och hans familj. När den berömde dirigenten för filharmonikerna William Furtwängler exekverat sin sista konsert i Berlin, det var i mitten av december 1944, hade denne rakt på sak frågat Speer om hur allvarlig situationen var. Sin vana trogen svarade Speer rakt på sak: kriget är förlorat. Du har gjort många oförsiktiga uttalanden och du har försvarat den bannlyste kompositören Paul Hindemith. När du genomfört ditt förestående schweiziska arrangemang varnar jag dig för att återvända till Tyskland. Jag vet att Bormann, Goebbels och även Himmler är ute efter dig. Med sådana gossar leker man inte frivilligt. När Speer i början av april fick reda på att Goebbels utfärdat en inkallelseorder för samtliga orkestermedlemmar som skulle ingå i den så kallade folkstormen för det sista desperata försöket att försvara Berlin, protesterade han envis hos Goebbels. Han fick till svar: jag har ensam fört denna orkester till enastående höga nivå där den nu befinner sig. Det som kommer att efter oss har ingen rätt till den. Därför ska den gå under tillsammans med oss. Men Speer gav inte upp så lätt och befallde överste Manfred von Poser att sålla bort orkestermedlemmarnas inkallsorder ur personalregistret. Nu hade Speer till sina vänner och sympatisörer, och det var många, sagt att när filharmonikerna spelar Bruckners romantiska symfoni är slutet nära. Inbjudningarna till avskedskonserten denna eftermiddag den 12 april hade också gått via djungeltelegrafen. Men det fanns mycket folk som i den oeldade salen satt med ytterkläderna på. Speer hade också gett order om att spärren för Berlins elström som normalt gällde för denna del av dygnet skulle hävas för att man skulle kunna tända ljus i salen. Det var säkerligen många berlinare som förvånat undrade varför elströmmen fanns tillgänglig vid denna tidpunkt. Det hade det inte varit med om sedan inledningen av kriget, skriver Speer i sina memoarer. Rustningsministern hade själv valt musiken. Och trots sin nazistiska skolning hade han gjort det med stark känsla och utpräglad melankoni. Inledningen bestod av Brunhildes sista aria samt finalen ur Ragnarök. Därefter följde Beethovens violinkonsert, bak man avslutade med just Bruckners symfoni. I avskedets stund förstod alla det närvarande att nu fanns det inte längre någon nåd att stilla bedja om. Med bistra miner skyndade de hemåt i förhoppningen om att hinna före till första flyglarmen. Albert Speer hade inte ens hunnit få av sig uniformskappan vid återkomsten till ministerium förrän en av Hitlers adjutanter, tydligen lätt salongsberusad, ringde upp honom. Vad har ministern hållit hus? Fyren väntar på er sedan länge. Speer misstänkte förstås att hans konsertkupp och kanske även andra otrevligheter hade avslöjats, men nu fanns ingen återvändo och med raska steg gick han för att möta sin fyrer. Därför blev han minst sagt chockerad över den feststämning och det goda humör som präglade alla de närvarande i bunkern. Hitler själv uppträdde som om han personligen förintat alla de fiender som laddade upp och trängde på från Oder i öster och Rhen i väster och som just var färd marscherade av de tyska stridskrafter som fortfarande hade kapacitet att erbjuda motstånd. Fyren var så upphetsad att han trots sitt för varje dag allt mer symptomatiska sjukdomstillstånd hade slutat att darra. Och rösten låt åter så distinkt som man kom ihåg från de väldiga nazistiska manifestationerna från de första krigsårens väldiga segrar. Hör här, skrek han. Här är undret som jag hela tiden förutsagt. Bevisen som visar att det ofyllbara försynen skyddar mig. Vem har nu rätt? Kriget är inte förlorat. Roosevelt är död. Den amerikanska presidenten Franklin D. Roosevelt hade någon timme tidigare avlidit i hjärnblödning under semesterbesök i Warm Springs. Tyska agenter hade fångat upp nyheten innan den var officiellt bekräftad. Hitler hade alltid betraktat Roosevelt som sin huvudmotståndare och nu var han helt övertygad om att presidentens död skulle betyda en liknande omsvängning av den politiska situationen som 1762 hade förvandlat den till synes besegrade Fredrik den store till segrare. Det var under denna del av sjuårskriget som den ryska kejsarinnan Elisabeth dog och den rysk-österrikiska koalitionen upplöstes. Vad Hitler än ledde sina krig hade han alltid i sina bunkrar ett oljeporträtt målat av den schweiziske konstnären Anton Gnaff, föreställande Fredrik den store vid sin sida. Nu hängde konstverket som sedan 1934 inköpts för 34 000 riksmark som enda väggprydnad i Hitlers vardagsrum i bunkern. Många tillfälliga besökare har vittnat om att Hitler befann sig i trans när han i stearinljusens sken satt och stirrade på sin brandenburgske föregångare. Han inspirerar mig, sa Hitler alltid som ursäkt för att han under sina dvalikna tillstånd inte visat besökaren tillbörlig uppmärksamhet. Nu var inspirationen fulländad. Champagnekakarna smällde i tak och med den sovjetiska artilleriet och den franska konjaken flödade i strida strömmar. Fullast av alla var Martin Bormann, men en sådan här glädjens dag accepteras även sådana incidenter i bunker där helnykterheten Hitlers egen sinnesstämning och kampiver bestämde vanvetes pendelrörelser. Goebbels hade varit på inspektion av huvudstadens yttre ring och försvarsanordningar där och anlände något senare än de övriga. Men propagandaministern tog snart igen vad han förlorat under den första spontana glädjuset genom att förse miraklet med mer tändvätska. Nu kan vi förhandla om en separat fri med de västallierade. Harry Truman är en gentleman som det går att prata med. Han kommer att ställa sig på vår sida i vår heoristiska kamp mot bolsjevikerna. Albert Speer erinrar sig till och med att hans ärkefiende Goebbels bett honom att hålla sig beredd för en lång flygtur. Därmed skulle Goebbels ha menat att den nazistiska rustningsministern var den i kretsen av fyren som skulle ha de bästa förutsättningarna för en framgångsrik förhandling med den nya amerikanska presidenten. Men som vanligt stannade det hela vid ord och ingenting annat. Men på ögonblickets hoppfullhet gick inte att ta miste. Lika stor optimism rådde inte i den amerikanska generalen George Pattons högkvarter. Chefen för tredje amerikanska armén hade denna kväll två mycket prominenta gäster, nämligen överbefälhavaren Dwight D. Eisenhower och chefen för 12:e armégruppen Omar Bradley. Efter en ingående föredragning om hur man skulle föra striderna och sedan man bestämde sig för att anfallsriktningarna efter den i all avseende lyckade renövergången drog sig herrarna tillbaka för en tupplur. Patton satt på sin radio och uppfattade nyheten om Roosevelts död. Han meddelade sina överordnade och tillsammans upplevde det ett allt mer påträngande bekymmer. Alla hade det haft stort förtroende för Roosevelt, men Harry Truman kände det inte. Hur skulle denna president påverka deras stridsinsatser? Vad det däremot med säkerhet visste var att Truman i likhet med Roosevelt aldrig skulle godkänna något annat än en total nazistisk kapitulation. Feststämningen i Berlinbunkern hade säkerligen dämpats ner åtskilligt om man där varit lika väl underrättad. Dagen efter rapporterade Dr. Robert Ley att man hade uppfunnit krigets hittills mest effektiva vapen, nämligen dödsstrålarna. Naturligtvis var detta endast en önsketänkande. Beträffande de omfattande ansträngningarna att få fram ett avgörande vedergällningsvapen, en raket eller kanske rent av en atombomb, gällde att Werner von Braun och hans skickliga medarbetare just nu höll på att ge sig som fångar till amerikanerna. Denna situation hade typiskt nog möjliggjorts av två motstridiga order samma dag. Då Röda arméns spjutspetsar med oväntad kraft hade närmat sig raketstationen Peenemünde. Den ena som var utfärdad av Himmler löd att raketgruppen skulle anmäla sig till Folkstormen som löd under armégrupp Weichel. Och den andra som var signerad SS-Obergruppenführer Dr. Hans Klammer gick ut på att flytta till centrala Tyskland. Det var lätt för Braun och hans medarbetare att välja vem man skulle lyda i denna situation. Amerikanerna hade redan säkrat en grupp värdefulla fångar, nämligen den nazistiske tjänsteläkaren Dr. Karl Brandts hustru och döttrar som överlämnade sig till Thüringen. Hitler var helt övertygad om att de också försett fienden med hemliga handlingar och inledde omgående en ståndsrätt mot sin trogne läkare som tjänat honom sedan 1934. Hitler uppträdde nu sedan den första glädjyran över Roswells död åtskilligt dämpat och både åklagare och överdomare. Rätten bestod av Goebbels, Max Axmann, ledare för Hitlerjugend, och SS-generalen Gottlob Berger. Domen kunde förstås bara bli en. Brandt sattes i husarrest och skulle så snabbt som möjligt avrättas. Det var typiskt för den rådande bunkervansinnet att Brandt räddades av Himmler, som trodde sig ha glädje av honom vid de fortsatta förhandlingarna med den svenska greven Folke Bernadotte. Förhandlingar som inte bara gällde frigivande av fångar från koncentrationslägen utan också en separat fred med de västallierade. Brandt avrättades efter Nürnberg-rättegången emellertid. Dagen före den sovjetiska storoffensiven som inleddes den 16 april utfärdade stridskommandanten general Reymann i Berlin order om att alla broar skulle sprängas. Han handlade därvidlag enligt Hitlers direktiv. Albert Speer insåg genast att den återstående delen av den tyska industrin skulle vara utslagen för oöverskådlig tid om broarna i Berlins viktigaste järnvägs- och gatunät raserades, och intervenerade hos generalöversten Gottfried Heinrichi, som fortfarande var Reimanns överordnade. Trots Reimanns skarpa protester befallde den betydligt mer kompetent och framsynte Heinrichi att sprängämnen genast skulle tas bort från alla de viktigaste broarna och att sprängningen endast fick ske på hans personliga order eller i samband med livsviktiga stridshandlingar. Heinrichi anförtrodde Speer. Genom dessa direktiv kommer endast några få broar att förstöras i Berlin. Det blir nämligen ingen strid om Berlin. När Röda armén bryter igenom mot staden kommer en flygel av att vika av mot norr och en annan mot söder. Berlin kommer sålunda att snabbt bli omringat. I varje fall utan nämnvärd motstånd, svarade Heinrichi öppenhjärtligt. Den 20 april fyllde Hitler 56 år. Födelsedagen firades, men fyren tog ytterst motvilligt emot gratulationerna och lyckönskningarna. Det mesta av diskussionerna gällde om man skulle stanna i Berlin eller leda operationerna från Obersalzburg i alpfästningen. Nu var all stöddighet och glamour åter som bortblåst, och någon stämning av fest infann sig inte, trots att Hitlers älskarinna Eva Braun, som några dagar tidigare anlänt till bunkern, försökte få igång ett dansparty. Hitler sa det om och om igen: hur ska jag kunna driva trupper till den avgörande kampen om Berlin om jag i samma ögonblick sätter mig i säkerhet? Troligtvis var det på denna sista födelsedag som han definitivt bestämde sig för att tillsammans med Eva Braun och schäferhunden Blondie ta sitt liv i bunkern. Kropparna skulle dränkas in i flera hundra liter bensin och därefter förbrännas. En som därmed fick mycket bråttom söderöver var Hermann Göring, som mitt under födelsedagsfesten gick fram till Hitler och tog adjö. Han ursäktade sig med att han hade viktiga ärenden i Bayern och han genast måste flygas iväg om det skulle bli uträttade. Hitler tittade på sin gamle kumpan med likhet i blick. Handslaget dem emellan var slappt. Mannen var livrädd och hade alla anledningar vara det. Han tillhörde ett så kallat folkstormsförband som från en ruin hade till uppgift att hejda de sovjetiska gardessoldaternas framryckning över Potsdamer plats. Inte mycket mer än 300 meter från Riksgallet och Hitlers bunker. Han hade pekats ut av två unga SS-officerare och fångats upp av två ännu yngre soldater. Gruppen konstaterade, trots den sena aprilnattens mörker, på ett ögonfallande sätt mot de smutsiga, orakade och trötta folkstormsmännen i sina sönderrivna kamouflagefärgade ställ. När skenet från artilleripjäserna eller de uppflammande eldsvådorna lyste upp kunde man se att SS-gruppen bar prydliga uniformer med oklandlig militär puts. Mannens första hemska tanke var att han blivit en slumpaktigt utvalt offer för de flygande ståndsrätter som på Gestapos order och med ett till synes aldrig sinande fanatism härjade mitt i stridslarmet. De arkebuserade och hängde summariskt vad de ansåg vara desertörer, defaitister eller maskare i största allmänhet. I Tiergarten, som nu hölls av den 9:e sovjetiska gardesarmén, hade mannen dagligen innan sett hur tyska soldaterna hängts i förkolnade träd. Runt foten på en av dem kunde man se en lapp med texten: "Jag, korporal Schubert, hänger här för att jag förrådde fyren." Nu trodde mannen att han i SS-gruppens statsbil var på väg mot ett liknande öde. Så även om det organiserade förbandet fortfarande bjöd sovjetofficerarna bitters motstånd, vimlade det i Berlin av uppgivna soldater som tyckte att fortsatt kamp var meningslös och att det i detta skede inte var beredda att ge sina liv för en redan förlorad sak. Och de fruktade flygande ståndsrätterna behövde i det fallet inte vara särskilt nogräknade. Men i verkligheten eskorterades mannen, som enligt uppgift heter Wagner och som normalt tjänstgjorde på en byrå som ombesörjde snabba krigsvixlar, han fördes till Führerbunkern. Det var strax efter midnatt den 29 april 1945 och Herrn Wagners uppgift var att förrätta vigsel av Adolf Hitler och Eva Braun. Den numera 33-åriga för detta expediten i Hoffmans fotofirma i München hade varit Führerns älskarinna sedan tidigt 30-tal, men förhållandet var en av de tredje rikets mest förborgade hemligheter, vilket inte säger litet. Eva Braun hade trots Hitlers protester anlänt till bunkern i mitten av april och var fast besluten att dela sin älskares öde, vilket det ännu kunde bli. Hitler hade framhållit att hans politiska image inte tålde äktenskapligt förhållande, men nu hade han minsann inte mycket att förlora i det avseendet, och därför kunde han med chevaleresk vinerskärm erbjuda sin hängivna Eva den heliga alliansen. Herr Wagner, som fortfarande inte hade hämtat sig från chocken, vilket man kunde ha förståelse för, snyggades upp och fick rena kläder. Därefter spelade han sin roll förträffligt i det övrigt mycket påvra skådespel som ägde rum i bunkers lilla kartrum och var totalt utan inslag av nazistisk propaganda och ståt med flygande fanor och klingande spel. Josef Goebbels och Martin Bormann var vittnen när Hitler och Eva svor det att det var av ren arisk härkomst och att i övrigt var ceremonin inte över på några minuter. Men naturligtvis skulle den äkta tysk noggranthet ett äktenskapsprotokoll upprättas. Eva fattade ivrigt pennan och han skrev Eva B innan Wagner diskret avbröt henne. Hon log på sitt okonstlade sätt, strök över B och skrev snabbt Eva Hitler, född Braun. Herrn Wagner erbjöd inte samma ståndsmässiga skott inför reträtten till sin folkstormsruin, men trots att striderna nu mest bestod av blodiga handgemäng bör han ha gjort ett visst muntert inslag med sin fina välprestade kostym. Han hörde troligtvis till dem som stupade då hans förband några timmar senare förintades. I varje fall har alla efterforskningar av hans person varit förgäves, vilket i och för sig inte var någon unik i det kaos som rådde i Berlin. Den nazistiska rikshuvudstaden utgjorde ett spökligt inferno med det mest absurda inslag. Samtidigt som sollade en flygande ståndsrätt på ena sidan av Forststrasse arkebuserade en major som tydligen inte sin plikt likmätigt skjutit sin sista patron, dekoreras på andra sidan en annan major, Eberhard Herzig, chef för 503 pansarbataljonen. Han var den sista som tilldelades riddarkorset. Det skedde den 29 april, samma dag som vigseln ägde rum. Och i Hitlers stora arbetsrum och rikskansliet, som han inte besökt på veckor, fungerade numera det enorma kartbordet av marmor, där de framgångsrika fälttågen över i stort sett hela Europa hade planlagts som splitterskydd mot trädgårdssidan. Staden genomsyras av önsketänkande och felaktiga informationer, blev upphov till de mest paradoxala situationer. När rustningsministern Albert Speer, som för länge sedan tappat förtroende för Hitler och till och med planerat att beröva honom livet, av någon underlig anledning, vilket inte den skarpsynliga analytiker kunde förklara, drevs till ett sista besök hos Führern, erkände han utan omsvep att han gjort sig skyldig till högförräderi genom att inte lyda order. Hitler hade gett uttryckliga direktiv om att den brända jordens politik konsekvent skulle genomföras, därför att såväl de anfallande fienderna som den ovärdiga delen av det tyska folket, det som vägrade att dö alltså, skulle drabbas av hungersnöd och sjukdomar. Speer önskade, åtminstone nu när kriget var förlorat, hellre rädda än att utrota människor, och det sa han också till Hitler. Denna bekännelse skulle normalt ha utmynnat i en dödsdom, men Führern lyssnade till synes endast likgiltigt på sin numera arbetslöse favoritminister. När de båda skilde sa det Hitler: "Nu får ni, herr Speer, min sista order, och den ska ni lyda. Sätt er i säkerhet. Jag skulle föreslå någonstans i Holstein, helst närheten av storamiral Dönitz högkvarter. Där kommer ni att behövas." Men när riksmarskalk Hermann Göring samma dag den 23 april från sin tillflyktsort i Obersalzburg telegramledes gjorde sin en vördsam förfrågan om han enligt Hitlers förordning av den 29/6/1941 genast skulle överta ledningen av hela riket, stämplades han direkt som förrädare. Med hot om dödsstraff förfallde Göring att omgående avsäga sig alla sina ämbeten. Han uteslöts också från successionsordningen där han var nummer två efter Hitler. Det var också i den egenskapen som han ställt den rimliga frågan. Instängd i Berlin hade inte Führern den erforderliga totala överblicken och handlingsfriheten. Hitler gav också Martin Bormann, som avsiktligt hetsat upp den labile Hitler mot sin svåraste politiska rival, den enligt hans mening oförtjänt populäre Tjocke Hermann, order om att ett speciellt SS-kommando genast skulle arrestera Göring och denne rådgivare och dennes rådgivare för högförräderi. Så skedde också, men Göring charmade och pratade sig snabbt ur knipan och inledde förbindelser för att personligen flyga till Dwight D. Eisenhowers högkvarter i Reims och för att som en karl till en annan tala ut om saker och ting. Resan blev dock aldrig av på grund av den enkla anledningen att Göring nu istället blev tillfångatagen av de allierade. Så pendlade stämningarna i Berlin samtidigt som rikshuvudstaden anfölls från nästan alla håll av de sovjetiska elitsoldaterna. Man spelade om maktpositioner som inte längre fanns. Man spelade om maktpositioner som inte redan längre fanns. Och den som bäst behärskade intrigernas klaviatur var Martin Bormann. En annan hälsa just den 23 april, som också berättar hur man resonerade i vanvetens bunker, berättades av SS-Sturmbannführer Fritz Beutler, som besökte Hitler för att överlämna en check på 7,5 miljoner riksmark. Det var en några dagar försenad födelsedagsgåva till Hitler från 6:e SS-pansararmén, som under sin hårdföre chef Sepp Dietrich opererade i Österrike. Pengarna hade samlats in av officerare och manskap och avsåg vinterhjälp för det tyska folket. Beutler hade några gamla kompisar bland de SS-officerare som nu fanns i Hitlers omgivning, och det var naturligt att han ville pejla in den allmänna stämningen. Vad tror ni? Vad kommer att hända? Frågade han. Väntar du bara ännu ett par dagar, tre dagar, sen får vi höra en väldig knall och kriget är vunnit. Beutler gjorde helt om, förskräckt över de forna kamraternas sorglöshet. Han gick ut genom den öppna rikskansliets portal och upplevde plötsligt de glada förkrigsminnena, då han i stram och preussisk paradmarsch hälsade sin Führer med dragen sabel. Därefter kodade han ett telegram till sin chef Dietrich. I Berlin är inte längre kloka. Tror på förintelsevapen. Jag anmäler mig vid fronten så fort som möjligt. Längre än till Linz kom dock inte Beutler. Där fick han göra hands up på befallning från ett par oroväckande skjutglada gossar ur Pattons tredje amerikanska armé, och därmed var det färdiga för hans del. Inte ens de flygande ståndsrätterna var då suveräna som man kanske skulle kunna tro. Det bestod nästan uteslutande av unga officerare som inför det oundvikliga och katastrofala nedlaget levde enligt parollen döda, dricka och älska. Under dagar fullföljde de sitt smutsiga hantverk. Under natten erbjöd de skönheterna ur Berlins societé natthärbärge i nära nog fullträffsäkra skyddsrum. Baronessan Imgard von Varo berättade efter krigets slut för en amerikansk journalist. Vi dansade och drack mycket alkohol varje kväll. Jag vet inte om jag ens funderade på vad löjtnanten höll på med när det var i tjänst. Men det var inte alltid som löjtnanterna infann sig på dansgolvet. Många kompetenta och erfarna befälhavare hade nämligen börjat instruera sina soldater att med vapenkraft skydda sig om dessa flygande ståndsrätter dyker upp inom förbandets område. Sålunda inträffade det att arkebuseringspatrullerna med officerare själva blev arkebuserade innan de tagit ut hur med de påstådda problemen. Efter vigseln på natten den 29 april inbjöd Hitler några få utvalda på ett glas champagne, och för en gångs skull lät han sig själv väl smaka. Efter en timme förklarade han: detta innebär slutet på mitt liv och nationalsocialismen. Jag kommer att känna döden som en lättnad, sa Führern i det tal som från början var avsett för att celebrera bröllopet. Bara några timmar tidigare hade arkebuseringsplutonens gevär avfyrats mot rikskansliets trädgård. Offret var SS-brigadführer Hermann Fegelein, som sedan ett knappast år tillbaka var gift med Eva Brauns syster Gretel. Hon skulle snart föda deras första barn. Fegelein var opportunist och på grund av sin arrogans hjärtligt avskydd i de flesta läger. Därtill kom att han var Himmlers sambandsofficer och som sådan förfogade över makt, över liv och död. Efter ett uppdrag hade han inte återvänt till bunkern, och ingen saknade honom förrän Hitler sökte honom i ett bagatellärende. Fegelein hade åkt till sin privata bostad nära Kurfürstendamm, där han dels konsumerade omåttliga mängder alkohol, dels förberedde landsflykt, vilket var en dålig kombination. Sedan har ett par gånger ursäktat till att han ville uppträda inte ville uppträda brusad inför Hitler, hämtades han med våld, varvid rikssäkerhetstjänsten, som upptäckte den unga sköna dam han underhåller sig med, hon var journalist och efterlyst som misstänkt för samröre med brittiska Secret Service. Domen mot Fegelein, eller Fegelein-slyngen som han allmänt kallades bakom ryggen, kunde bara bli en. Inte ens Eva Braun var beredd att försvara sin svåger. Och efter det blivande bröllopet var, och eftersom det blivande bröllopet var avsett att äga rum strax efter midnatt, var det nödvändigt att Fegelein avrättades klockan 23.00. På det viset har jag aldrig varit svåger med förrädaren, sade Hitler. På måndagen den 30 april var Hitler ovanligt morgonpigg. Redan klockan 6 kallade han på SS-brigadführer Wilhelm Monke, som ansvarade för försvaret av regeringskvarteret. Hitler satt i en stol vid den obäddade sängen. Han bar över pyjamasen en svart sidenrock, morgonrock, och hade svarta lacklädertofflor. Han formulerade sina frågor klart och tydligt. Efter den skrämmande lägesorienteringen frågade han Monke: hur länge kan ni hålla ut? Mein Führer, 20 timmar kanske, 24, men inte längre. Bra, då vet vi besked, svarade Hitler lugnt och såg koncentrerad ut. Det dubbla självmordet var väl förberett. Adolf Hitler hade flera cyankaliumkapslar och 2 revolver. Samtidigt som han bet av en kapsel sköt han sig genom ena tinningen. Eva Braun, som satt jämte honom, använde bara en kapsel men hade en revolver i handen. När de båda vid 15 tidigt sagt sitt sista farväl till den innersta kretsen av medarbetare hade det uppträtt nästan uppsluppet, och särskilt Eva hade pladdrat på sitt glada bayerska idom. Som avskedsgåva fick chefsekreteraren fru Gertrud Junge en dyrbar päls av silverräv. Se till att ni kommer levande ur det här bunken och hälsa det vackra Bayern från mig, löd Evas sista ord innan hon stängde dörren om sig och sin man. Fru Magda Goebbels gjorde ett försök att tränga sig in men avvisades av den SS-major som höll vakt. Senare bars de båda kropparna upp i trädgården och lades i en grop som på grund av den häftiga artillerielden inte grävts tillräckligt djup. Det dränktes i 200 liter bensin och antändes. Enligt Hitlers bestämda order skulle båda kropparna vara helt förkolnade när slutligen begravdes. Så var dock inte fallet, vilket gav upphov till en mängd framtida spekulationer. Inte ens Hitlers sista order blev sålunda punkt och pricka utförd. Goebbels höll dock stilen så tillvida att han i det sista ljög då han formulerade sitt budskap. Vår Führer har i eftermiddag på sitt kommandoplats i rikskansliet stupat för Tyskland. Det sista andetaget kämpande mot bolsjevismen.